Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Trummor förbjöds i Sverige 1684, förutom i militärmusiken. Varför inte i militärmusiken om trummor var så? Jo, därför att man vet vad trummor gör. Vill du att någon ska marschera rakt in i döden? Mm. Vad behöver du?
Hallå! Välkommen till ett till avsnitt av AV-podden. Och idag har vi inget mindre än Alexander Elv, mer känd som DJ Ulmox.
The unorthodox.
The unorthodox.
Precis. The rocks like a porno bed but without the socks.
Alltså, rap skills har han också, inte bara DJ skills. Och jag brukar ju alltid börja med att öppna lite dricka, så att jag öppnar en öl till det här.
Red Stripe.
A Red Stripe.
Eller får man säga det?
När man är lite världsvan.
Eller är ni inte sponsrade av något annat som blir sur?
Nej, vi är inte sponsrade. Vi önskar att vi var det, men vi kör inte sånt. Vi vill vara unbiased.
Ni är inte köpt av Babylon?
Nej. Inget sånt alltså. Det är straight up där, independent.
Vi dricker min jävla öl vi vill.
Vi kan ju skåla först. Du är en prominent DJ, tycker jag. Jag vet inte ens vad ordet prominent betyder, men det låter väldigt bra.
Jag trodde det var en R&B-grupp från Malmö som var stor på...
Ja, men de försökte ju förkroppsliga det där det kungliga med att heta prominent.
Ja, men,
men du kanske förkroppsligade det mer, om man säger...
Nej, jag tyckte de var bra, men vad gör de idag? Men vad heter det? Nej, men alltså jag... DJ är ju mycket jag har gjort länge liksom. Mm. Sådär, så att man blir ju faktiskt bra på det man gör. Man håller på tillräckligt länge med något sådär. Så att ja, började väl, gjorde min första DJ-gig 1989. Mm. Sen så var det inte så, alltså man spelade hemma och lite på sådär fester och sådana saker, men inte så mycket. Sen 1994 så startade vi, jag och mina polare, Klasse Klubba och DJ Drunk, ja, a.k.a. Gräs och Gräs.
DJ Gräs?
Nej, inte DJ Gräs, utan okay. Han Gräs och Gräs.
Gräs och Gräs.
Ja, DJ Gräs här, han gick nog på högstadiet när det här hände. Men vad heter det? Och i Norrköping då så startade vi en klubb där som vi döpte till The Mothership.
Ja.
För vi låg på ett ställe som heter Skeppet och som är en liten tribute då till Parliament Funkadelic. Ja. Vi körde på där och det var ju väldigt succé, för innan i Norrköping så hade det fanns ju massa nattklubbar och såna saker, men det fanns inga klubbar alltså som var så här, där det fanns en gemensam filosofi för dem som gick dit, eller en gemensam musik. Nu var det ju så här soul, funk, hiphop, hela den där grejen liksom. Så att det blev ju som en alltså det var ju väldigt succé. Och så några månader senare så blev vi värvade till ett annat ställe som en stor nattklubb då. Mm. Som ville köra oss där istället. Och så drog vi igång den där nattklubben och sen så fyllde vi den varje lördag.
Du heter Alexander Elb.
Yes.
Och det är ett väldigt intressant efternamn. Men du har rötter i både Sverige och Finland.
Ja, elaborate. Det kan man inte höra på efternamnet riktigt.
Nej. Men du har tydligen det.
Ja,
berätta lite.
Ja, det är väl så helt enkelt att det är min morsas släkt som heter Elb. Eftersom morsan och farsan aldrig var gifta med varandra.
Okej.
Och farsan är ju han som kom från Finland och som kom till Sverige som ganska liten och bodde på massa barnhem och sådana saker. Och även tror jag bodde en del tillbaka hos några galna släktingar i Finland och sådär. Och sen så, han hette egentligen Wahlsten. Efter sin farsa som inte egentligen var hans farsa, för att det var min farmor då, pappas mamma. Det var farmors systers man som hade våldtagit farmor. Och det blev då min pappa. Så att den här Wahlsten var någon som kom in i bilden när farsan var redan, inte satt i världen, men i alla fall i magen. Sådär. Och sen så, men den här snubben, han tar livet av sig. Så att de hade aldrig någon kontakt, min far och hans då far. Det som är konstigt är ju sen att det här uppdagas inte för så långt senare, på 80-talet typ, när farsan börjar hänga lite med sina släktingar, eller det har han väl gjort även på 70-talet, men så börjar han har nämligen en kusin då, som är född samma år som honom, och som börjar tycka att det är så bizarrt, för de har ju inte vuxit upp tillsammans eller sådär, utan har lärt känna varandra i vuxen ålder, men de skrattar likadant och man så här, gör gester likadant och sådär. Och så börjar han liksom så här, fan är det här? Det här är ju någonting som inte är som det ska liksom. Och då visar det sig då att då kommer den här historien fram. Om att det är egentligen hans halvbror. Som är född liksom då kanske 3 månader efter honom liksom.
Fan vad sjukt alltså.
Ja, det är ju nasty. Men den där snubben som var då farsans riktiga, alltså våldtog farmor. Han var ju någon sån här rikemans son på Åland liksom, så han gjorde väl lite vad han ville med tjänstefolket liksom. Sådär, den där skön snubbe som man kanske inte riktigt det funkade på 40-talet, men nu så tack gud att vi hoppas att det aldrig mer föds en sån människa.
Ja, men det jag tänker på också, jag tror jag läst någonstans som att din pappa var en del av ditt musikaliska intresse. Alltså i alla fall födelsen av ditt musikaliska intresse. Hur kom det sig?
Ja men absolut, för han var ju en riktig jävla rumlare. Och han älskade ju musik. Och han köpte, det var hela tiden så här, han var hela tiden ute på krogen. Och kom hem och visade så här, de senaste dansstegen som man skulle göra och så där. The Neutron Dance kommer jag ihåg att han visade mig liksom så här. Eller om det var motsvarande, 82-83 där så. Och det där tyckte jag ju var, alltså det var så coolt. Och så köpte han ju så här mixtapes av lokala Norrköpings DJs som gjorde varje månad så här. Och där föddes ju någon sån här vurm för det här, alltså du vet så här, det här natt klubbslivet. Jag kommer hem någon natt och köpt någon så här 12 av en DJ som man betalar så 500 spänn för, det är kanske 1984 liksom. Oj. Och bara det är skitbra, jag bara vräker på högsta volym klockan 3 på natten, du vet, och morsan var vansinnig och står och skriker på honom där och så har man där. Och det här var någon så här Italo version av David Bowies Heroes. Som de heter Big Ben Tribe, som har gjort en version som liksom, ja, alltså, så det där förföljer mig på något sätt. Och man kommer liksom in någonstans. Jag kommer ihåg när vi skulle öppna den här första klubben, The Mothership, och jag pratade med farsan så här om hur det här var ju så här, hur ja, men för du tog mig till någon ställe när jag var liten så här, med så här röda soffor och det var någon scen där och så här. Och man bara såhär, ja det där var så jävla coolt, så där skulle jag verkligen vilja att min klubb skulle vara liksom. Han bara såhär, ja men det var en svart klubb som jag och Roine hade på 70-talet. Ja, det var bordell på ovanvåningen. Så man bara såhär, va?
Skön farsa. Lever han?
Nej, han blev 53 år gammal. Och det är ju det som barn, när ni lyssnar på det här nu så förstår ni att så där kan man inte leva, för då går åt helvete. Då får man aldrig träffa sina barnbarn.
Nej. Fan alltså, det är sant. Det vet jag.
Ja.
Men i alla fall, så du får ett musikintresse här.
Ja, absolut.
Och farsan som växer i sig.
Ett musik- och krogintresse.
Ett musik- och krogintresse. Men hur kommer du in på den musikaliska filosofin som du har idag? Liksom, som är lite mer världsmusik, har jag förstått. Du...
Det är ju så bisarrt begrepp, världsmusik, eftersom det är ju... det är inte rymdmusik, utan det är från själva planeten, jorden. Mm. Liksom. Ja. Men det är ju... Jag började ju med att lyssna på hårdrock liksom. Det var det man lyssnade på om man inte var så här. Alltså det var så på 80-talet där början, så var det så tydlig så här, distinktion mellan syntare och hårdrockare. Och syntarna kom från finare familjer och hårdrockarna var de här lite mer så här. Och då vips så började hårdrocken bli så jävla mesig. Mitten på 80-talet med så här Bon Jovi och massa sån här pudel, du vet
man, ja, du kan... MTV kommer in i bilden.
Det är mycket senare för mig, men det blev så här mesigt, och då helt plötsligt så kommer ju, får man höra så här Run-DMC och Beastie Boys, och där för mig var det samma energi som man var ute efter. Så då så hittade jag liksom hiphoppen. Sen har jag alltid gillat att dansa, vilket var sjukt ohårdrockigt. Just kanske därför att farsan var så där, och farsan och morsan dansade mycket med varandra och så. Men så då i alla fall så kommer jag in på hiphop, och sen är jag ute och så lyssnar man med liksom parallellt på massa olika musikstilar. Sen är jag ute och tågluffar 1989 och kommer ner till Paris. Jag har en kusin där som jobbar som fotomodell, och jag ska hänga lite med henne. Och då i den här lägenheten som då hyrs ut av den här agenturen, så har de så är det ju modeller som har bott genom åren, och det är någon modell som har lämnat kvar ett band med en samlingsskiva som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men som är liksom, det är så här Stetsasonic, Talking All That Jazz, Strictly Business, EPMD, Girls of the World Ain't Nothing But Trouble med Jazz Jeff och Fresh Prince, några sådana här Black Rock and Ron, det är lite andra sådana där. Och när jag får höra EPMD, Strictly Business på den där kassetten, alltså sen dess har inte funnits någon återvändo, för det var det hårdaste jag har hört i hela mitt liv. Det var liksom så här, det här sopar banan med all annan musik.
Inte det där med I Shot the Sheriff something.
Ja, precis. Som är och sen det där liksom I'm the mellow, the fellow, the one that likes to say hello. Så du vet så här, de är så jävla hårda också. Så man bara såhär, fan, det här var ju det bästa som har hänt. Så efter det så var det liksom som att jag bara tappade allt annat och bara så här, gav mig in i så här hiphopmusiken. Som annars hade legat och puttrat. Det hade ju funnits med liksom, som någon så här, min storebrorsa, kommer jag ihåg när vi var såhär, han bara, New York, big city of dreams. Så jag var såhär, vad är det där? Han bara, det är funk. Det var liksom första gången man hörde det där ordet. Och sen det här med rap då, alltså breakdance-grejen och sådär, som jag var liksom intresserad av, men jag vågade mig inte riktigt in i det där.
Men Norrköpingsgrabbarna, ni breakade lite
alltså. Ja, vi breakade ganska mycket. Men det var ju först i slutet av 80-talet när det började bli sjukt omodernt och töntigt.
Och men det tappade ju och sen kom tillbaka. Det är ju breakdance, det är ju så, det har ju gått upp och ner liksom. Men du bestämmer dig för att flytta ner till Stockholm.
Eller upp till Stockholm faktiskt.
Eller upp till Stockholm.
Ja.
Blir det? Ja, det blir det. Ja. Alltså jag är geografi, inte min grej.
Det gör inget.
Men ja, vilket år kommer du till Stockholm?
Då bestämmer jag, alltså det är ju en massa historier emellan där. Men 1996, eller 95, i slutet av 95, vi bor i ett kollektiv. Det är jag, en kille som heter K, några andra så här graffitimålare och så här som bor ihop. Och sen så bestämmer vi oss.
K, du bara namedroppar så här. K.
Ja, precis.
Vem är K?
Alltså K är ju en svensk soulartist
svensk legendarisk soulartist.
Ja, haft en ganska fin karriär ändå, även om han inte blev så uppskattad som man tycker att han förtjänar när han faktiskt gav
upp. Men det skiter vi som vet.
Ja, men det känns ju också, jag tycker man hör mycket av hans klanger av honom i mycket av den moderna R&B:n som kommer nu. Och det sticker ju heller inte de artisterna så mycket under stol med heller. Men jag tycker hon Cherry till exempel, som från Linkeby där, har en ganska... alltså jag vet inte om hon har lyssnat på honom eller inte, men det låter definitivt så. Alltså.
Jag tror att det finns, alltså jag brukar kalla det för influenser. Influenserna finns där. Alltså, blir man inte influerad av K, då har man väl legat under någon sten någonstans. Om det är svensk musik. Så att Ja. Men vad jag vill komma fram till, att du kommer till Stockholm något år,
ja,
och sen får du, skaffar du dig ett DJ-namn.
Ja.
Jag vill höra, hur får du till namnet Ulmox?
Ja, men alltså Ulmox är ju, det är ju egentligen från Norrköping från början. Mm. Och det är väl den som ska krediteras för det, om man ska vara, om jag säger så är det ju, alltså DJ Drunk, a.k.a. Gräs, som du vet, Alex blir Allox, som blir Almox, som blir Ulmox till slut. Ah. Och sen när jag flyttar upp här till Stockholm, och sen så får jag ett gig och spela på Konstfackenfest.
Mm.
För det var några tjejer som gick på Konstfack som var från Norrköping som hade varit.
Vilket år är det här?
Det är 95.
95, ja.
Nej, förlåt, 96. Och då, vad heter det, så ringer de hem, för då bor jag och Ka ihop i Rinkeby i en lägenhet.
Mm.
Och tillsammans med snubben som heter Polke Nordström. Och då så ringer de här tjejerna hem till mig för att fråga, för de ska trycka en plansch och fråga om jag har, ska få ha någon DJ-namn. Mm. Jag är inte hemma. Men Ka är hemma.
Ja.
Så han säger så här att ja, skriv DJ Ulmox. Och så här, då bara, jaha. Och sen så liksom, så från där, därifrån är det.
För mig är det så här, ja. Du är en djup DJ som inte bara är ute och spelar på klubben bara för att spela, utan du är också så här, du har en filosofi bakom det du spelar och varför du spelar det. Och jag har en känsla av att du är in the business of bringing people together.
Precis.
Om jag skulle säga. Är det sant?
Ja, absolut. Det skulle jag säga, att det är nog det överliggande målet och det enda vägen fram för planeten.
Mm.
För att använda musik i separatistiska sammanhang och använda det som en... det är farligt.
Mm.
Så bara, och grejen är ju så här. Hade Kent Ekeroth gått på en Bambata-fest när han var 22 år gammal, då hade han inte varit Kent Ekeroth idag.
Nej.
Alltså så är det. Och det är ju så jävla viktigt på något sätt. Och att DJ, alltså... en massa DJs idag som inte fattar det där överhuvudtaget, för de vill bara stå där och få sina jävla likes och dricka gratis med polarna. Alltså de har ingen mission, det har tyvärr, det är jävligt mycket, oavsett hur många jävla duktiga forum man är med på Facebook nu för tiden, så är det jävligt mycket, så handlar det om att få likes och få sitt ego bekräftat.
Mm.
Och den grejen funkar inte när det kommer, ska du göra någonting på riktigt som slår an och som har en effekt, så måste du lämna ditt ego, eget ego utanför liksom.
Mm.
För att det är musiken som är, alltså du vet så här, det är det som är, det är ju Gud, alltså du vet, det är inte en slump att i alla religioner i hela världen där man sysslar med att uppnå någon form av religiös extas, så använder man musik som det medlet som gör att man når kontakten med den här utomjordiska väsnet som är ansvarig för att livet existerar och universum och allting.
Mm.
Och som sagt, den grejen kan man inte så här, och sen har man lyckats, framförallt väldigt effektivt i det här samhället, misskreditera musiken som någonting lite tjafsigt, smålöjligt som man kan hålla på med om man är lite fjantig och inte har tagit ordentlig värvning i liksom armén eller jobba på bankkontor. Och det här blir ett problem. Alltså du vet, trummor förbjöds i Sverige 1684.
Mm.
Förutom i militärmusiken. Varför inte i militärmusiken om trummor var så? Jo, därför att man vet vad trummor gör.
Mm.
Vill du att någon ska marschera rakt in i döden? Mm. Vad behöver du? Folk bara går. Och det är det, alltså musiken är... Jag vill gå så långt så jag skulle säga så här. Att det är musik. Gud är musik. Alltså musiken är Gud. Och det är för att vi alla i det här rummet blir tillsammans. För att vi rör oss tillsammans till de här vibrationerna liksom. Jag såg att Peps Persson sa något liknande när det var någon dokumentär om svensk reggae här som gick på SVT för någon månad sedan. Så där, så man bara så här, och det där är verkligen en grej som många DJs inte fattar överhuvudtaget.
Alltså inte bara DJs, jag tror att artister också inte förstår sin egen styrka i musiken. Att många går bara in i studion och bara gör någonting liksom, och fattar inte att du skapar någonting som ska röra människor.
Mm.
Liksom. Och det är...
Ja,
Det är ju, it's deeper in rap, som en kille som heter Rick Ross brukar säga.
Vilket är lite spännande att komma.
Men vad tycker du att musik är politik?
Det är ju 100% politik. Alltså, så det är ju, och det är ju därför det är inte så konstigt. Vad är diktaturer där de tar över länder? Vad är det de förbjuder? De börjar förbjuda vissa former av uttryck, musik, det här och det här. Det är så jävla roligt med den här brasilianska varianten. Du vet, man tycker, oh, de här bossanoverna, de är så coola, när de bara
Men det var det som tilläts typ.
Nej, men för att då, vad heter det, för det handlar ju om att de fick ju, de censurerar ju texterna. Så då fick de sjunga så här barapapapara istället. Så då började de sjunga barapapapara för att folk fattar så här, nu är egentligen, säger de så här, den där jävla diktatorn, man kan dra åt helvete. Men då sa de det och sa barapapapara.
Så bara, nej, men de skrattar bara.
Ja.
Det är skratt.
Så där, så att det finns, ja, musik är fantastiskt. Det är en och det är som sagt var. Och som en mycket god vän till mig sa så här, med arbetarklassmusiken nu, att de har tagit arbetarklassmusiken från arbetarklassen och gett dem tv-spel och fotboll istället.
Ja,
och
det är sant.
Det är så jävla, tack Patrik Isaksson för den, och då pratar vi inte pop Patrik Isaksson.
Utan?
En annan artist som kallar sig Isak, som är fantastisk. Men han droppade den just, och jag bara sa, shit, det är så jävla sant. Kolla på Slagerfestivalen, kolla på alla de här grejerna. Det är bara som fucking opium för folk.
Ja, fast en sak som är sjukt ändå, att samtidigt så tror man att lösningen till alla problem är att bygga en studio i varje förort liksom, på alla ungdomsgårdar. Ja, men vi bygger en studio och så får de sitta där inne.
Fast det är ju ett sätt,
det? Vad är det för något?
Nej, det är ju ett sätt att säga att nu får ni lösa era problem själva. För att om ni bara kan ta fram de här tillräckligt inspirerande figurerna som kan inspirera de här förlorade ungdomen, så gör ni vårt jobb.
Ja.
Alltså det
är lägga, billigt.
Ja, du lägger över ansvaret på någon annan. Sen så är det många som gör ett fantastiskt jobb. Och det är bara att titta på Vägen ut i Jordbro eller sådär. Som gör ett skitbra, fantastiskt jobb liksom. Men det borde inte vara deras jobb att göra det.
Nej. Det är som att ett barn tar ansvar för sina föräldrar. Liksom.
Lite så, faktiskt.
Du är också musiklärare.
Ja.
Vad lär du ungdomen?
Jag försöker ju jobba med ämnet musik på ett kreativt sätt. För att det är liksom det enda sättet som man faktiskt kan, som de har användning för det i det reella livet som de kommer att leva resten av sina liv liksom. Så att det blir mycket så här, alltså lära sig att använda instrument på olika sätt och inte vara rädd för dem, eller som att de skulle vara heliga på något sätt som gör att man inte riktigt vågar ta i dem. Men också att man alltså våga sjung, våga ta den platsen att bli lyssnad på. Nu ska ni alla andra hålla käften, för nu ska jag sjunga det här. Alltså det är mycket av den känslan som är så här, som är det viktiga. Vad kan jag ge de här ungdomarna som de tar med sig? Det är inte så jävla viktigt. Vill de veta vem Beethoven var, hur många syskon han hade, då kan de googla det.
Ja, nu för tiden.
Ja, alltså, det, ja, men det är ju nu för tiden vi lever. Liksom. Ja. Det är inte, det är, sen så finns det ju, jag är med i någon sån här musiklärargrupp på Facebook där det liksom, du vet, man blir mörkrädd. Det är som att man, inget har hänt med musikundervisningen sen jag gick i skolan. Där är liksom så här, de som kan får det bekräftat och de som inte kan får det bekräftat. Det sker ingen utveckling. Jag kommer ihåg, du vet, vi skulle ha gehörsprov i, vad heter det, när jag gick på musiken. Och de hade liksom så här, ja, de visade lite, pratade och spelade lite grann. Det här är så här och så här. Och sen så hade man prov. Och så bara, hur många toner trycker jag ner och sen och nu så trycker jag ner ett annat ackord eller ett, och så ska du höra vad är det som är annorlunda och vilken ton har jag ändrat på. Och det här är ju skitlätt om man har spelat piano till exempel, för då vet man ju så här att ja, det här var ett durackord för att klinga glatt och det här var ett mollackord, alltså har de flyttat mittentangenten ett steg till vänster liksom, på E-ackordet. Men har man aldrig spelat piano, så har man ingen aning, man säger att ja, jag hörde att det var annorlunda, men jag hörde inte vad liksom så här, Hur kan man ens få göra sån undervisning? Det dödar ju liksom kreativiteten. Ointressant att mäta.
Alltså de mäter sånt bara på måfå.
Ja, då säger jag, ja, du gjorde 8 av 12 rätt. Ja, då fick du en 3-4.
Ska vi öppna en till eller?
Nej, jo för fan.
Ta en klunk nu, dryck upp och så öppnar vi en till så fortsätter vi med. Du har ju inget så här öppnare så jag får ju köra.
Alltså jag visste inte att man blev inbjuden till podd och var tvungen att med sig öppnare. Det kom ingen rider med vad man skulle liksom.
Nej, och det är det som är grejen. Alltså. Vi kör lite, det är lite street. Men vad var vi nu? Vi pratade om ditt lärarskap.
Ja, precis. Vi pratade om...
Och skapande inom klassrummet.
Ja, och att försöka stimulera den kreativa ådran och att våga utmana sig själv liksom. Mm. Och för att det är, många har ju skittaskigt självförtroende när det kommer kring, för att du vet, ja men mamma har sagt att hela våran släkt är tondöv. Mm. Alltså du vet, den där hör man så ofta liksom. Och sen nu när man jobbar ute i handeln som jag gör nu, så är det ju också väldigt mycket folk som kommer ganska nyligen till Sverige från kulturer där man absolut inte sysslar med musik.
Ja.
Och nu kan jag säga till alla rasister och folk som sitter här ute, va, att jag kan säga så här, att människor från Afrika skulle ha rytmen i blodet. Det har jag väldigt, 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 väldigt många exempel på. Att det är absolut inte så.
Jo, det är så.
Det är alltså de här stackarna som kommer från ganska hårt skruvade så här, muslimska miljöer där musik anses som liksom lite paria.
Det är djävulens...
Ja, men du vet, de kan inte hålla en rak, de kan inte klappa så här...
Nej.
Det är inte ens en gång.
Nej, men har man ju inte haft musik i sitt hushåll så är det väldigt svårt.
Ja, men då, det är ju det som är så, som är bizarrt. För att det är också det här med dans och musik. Det här att vara ett med rummet som man blir när man rör sig till musiken i dans. Mm. Då är det ju också så att man har... Har man inte sett föräldrar som har gjort det?
Mm.
Hur ska man liksom så här... Alltså det, och då, jag menar, det är alltid så man ber folk räcka upp, du vet såhär, ja, hur många är det som har sett sina föräldrar dansa?
Mm.
Då är det liksom hälften. Mm. Och så är det hur många som har sett sina föräldrar dansa som blir svettiga. Och vips så sitter de där, chilenarna och liksom västafrikanerna och räcker upp handen såhär. Och alla andra är liksom såhär... Alltså, i Europa har ju blivit så jävla kväst.
Och så kör man tvärtom. Hur många har sett sina föräldrar fulla?
Finnarna bara, va? Va? Hur många har sett sina föräldrar nyktra?
Boy.
Ingen hänger upp.
Men apropå det här med olika kulturer. Du har ju varit och spelat i Afrika. Eller haft olika...
Ja, lite...
Shops.
Ja.
Workshops och sådär?
Nej, alltså första gången jag var i Västafrika, i Ghana, så då var det inte... Då åkte jag dit med en polare som är född och uppvuxen där.
Mm.
Och bara hängde på hans guesthouse som han har låtit bygga där. Och var där i 3 veckor och bodde 300 meter från stranden. Var aldrig på stranden, utan var bara i skivbutiker och på klubbar liksom. Och lärde känna många av de här hiplife artisterna som Radio Rockstone och de här VIP och som var ganska stora då liksom. Så där. Så det var ju en för det konstiga var också, det konstigaste med den resan egentligen var ju, jag har ju aldrig tidigare varit i det som då anses som... Nu går det ju väldigt bra för Ghana så, men det räknas ju ändå liksom lite som så här tredje världen.
Ja, men alltså hela Afrika är ju tredje världen.
Men det som var bisarrt för mig att komma dit och aldrig har varit, som sagt, var i ett land där folk är fattiga på riktigt.
Mm.
Är ju också att när man sitter där med första kvällen vi satt där och drack den här Star, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men ölen, de där lokala stora märket som de har.
Red Stripe.
Stripe Bull. Men vad heter det? Så de sitter så här, garvar hans släktingar som är där och några gamla polare till honom som liksom, för han var länge sedan, han var där också, så det blir så.
Mm.
Så är det så här, fan, det var ju precis som man sitter med med farsan och farbror Arne och alltså du vet de här, det var liksom samma typ av konversation och samma typ av humor som man skrattade åt.
Mm.
Och samma sorts liksom så här, så jag kände mig så jag visste precis hur jag skulle bete mig.
Mm.
I liksom, för det var inga konst, det var hela den där. Och då bara insåg jag, det är så här arbetarklass liksom så här lingot som, eller så det är någon så här. Sen så fanns det givetvis saker som jag inte fattade eller som jag, där jag kommit ifrån, du vet, vi ska sitta och käka. Och all mat står på bordet och det är bara så här, alla snubbar bara sitter där.
Mm.
Och garvar. Jag fan, jag är hungrig så här. När ska vi börja äta? Det här är någon vecka senare. Nej, det visste jag. Vi sitter allihop och bara så här, ja visst och bra bra bra. Och sen så kommer då min väns kusin som är hon som har fått tagit hand om guesthouset.
Mm.
Och hon bara så här, och då börjar han så här skälla på henne så här. För hon har också en hårsalong en liten bit bort som hon styr med, samtidigt som hon sköter det guesthouset. Och han så, where have you been? We were waiting for you to serve us.
Oh shit.
Och jag bara, alltså det är lugnt, jag kan servera alla här om det är så här. No, you sit down, du vet så här. Hon bara, oh, sorry, du vet så här.
Mm.
Och man bara, oh, shit, den där grejen kändes ju den kändes inte så skön.
Nej, vi har ju helt annorlunda tänk, vi som är uppvuxna, speciellt vi som är afrikaner. Mm. Uppvuxna i västvärlden.
Mm.
Har ju väldigt svårt att anpassa oss till sånt. För när man åker ner så är det fortfarande så liksom, kvinnan är behandlad lite särskilt då, på det negativa sättet. Så att det är svårt. Men vadå, du spelade där
på klubben? Ja, men precis. Det var så på radiostationer och grejer också. Mm. Det var rätt roligt, för de var ju också så här. För då var ju inte den här var ju 2008. Då hade ju liksom inte riktigt den här afrobeat-vågen.
Nej.
Slagit i världen var ju som skitroligt.
Vilket år är det här då?
2008.
2008.
Och då hade ju liksom, du vet, det var ju så här, P-Square hade precis släppt den här Doomy.
Mm.
Och så här, men det var liksom ingenting som nu är ju, har det ju blivit allmän gods.
Alltså jag kallar ju inte det för en afropop-vågen. Alltså afropop-vågen var ju redan med alla de här kenyanska beatsen och Tanzania och alla. Men sen kom den Naija-vågen med nigerianer, speciellt nigerianer från England, började göra någon slags afropop.
Så vad tänker du på då?
Då tänker jag på den här nya vågen som är nu med P-Square och alla de här vad fan heter de nu? Åh, nu tappar jag bort
det. Ja, men Wizkid och...
Ja, Wizkid och hela den där
Skanks
genren. Som är lite så här, lite house, afro-pomp. Det är någon slags fusion som funkar jättebra på dansgolvet just nu. Och som alla börjar spela, alla DJ-spelare. Mm.
Jag vet. Den var ni 2008?
Ja, den vågen var ju ny. Alltså i början var det ju så här, den som jag kallar för bongo beat på vågen som var innan, så var lite mer.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Reggaeton.
Det var ju aldrig ett, alltså nu när jag pratar om våg så menar jag här i Sverige.
Jaha, du menar, aha, jag tänker i världen.
Ja, nej, utan här, det var ju här då fanns det där fanns ju inte. Det var ju i Sverige.
Ja. Jag tänkte Afrika eftersom du var i Afrika.
Ja, just det. Ja, nej men där var det ju skitstort. Hitlife var ju och Ghana hade ju dessutom, du vet, de hade ju arrangerat afrikanska kuppen året innan och det var som så här, och de hade ju, nej men det var sjukt coolt och samtidigt sjukt lärorikt. Att man kan ju se, som sagt, vad fattigdom på TV och tycka det är för jävligt. Men när man ser det på riktigt och förstår att jag som, jag menar, för man skickar pengar så här. Men det går inte att skicka pengar. För det där barnet går naket. Och det där barnet går naket. Och det där barnet går naket. Du vet, det tar aldrig slut.
Alltså en vis man sa ju: ge mig inte fisk, utan lär mig fiska.
Mm.
Och det är det som är problemet västvärlden har. Att man tror att man bara kan skicka pengar.
Nej, men jag tänker mer som privatperson.
Ja, men det är också,
men även så har det ju varit väldigt mycket. Men mer att även fast man skulle, även jag skulle ju kunna ge pengar till det lilla barnet. Och det skulle hjälpa dig just den dagen.
Men det är det jag menar.
Men jag kan inte ge pengar till alla de här barnen. Och det är liksom så här, det är sån, du vet, man såg människor som gick nakna. Alltså, för de hade vuxna människor som gick nakna.
Ja.
För att de inte hade några kläder. Alltså, sen kan det ju vara så att det motsvarar egentligen våra uteliggare här. Alltså att de är schizofrena eller de har någon mental sjukdom som gör att de inte så här.
Det är där skillnaden är. Att i Sverige så är det ofta så att är man på den nivån där man går ut naken eller liksom inte bara, så då är det mer en mental sjukdom som har lett en till den statusen. Men i Afrika kan det vara så att nej, det är ren fattigdom. Man kan vara sane och väldigt comprehensive, alltså med, men utan resurser. Alltså det kan vara så att man aldrig har haft en utbildning och därför kan man inte ta ett enkelt jobb. Man är med och förstår, men eftersom man inte har det där verktyget att kanske läsa eller räkna, då är man utanför. Och får man inte då tillgång till de här enkla jobben som att liksom kanske jobba på någon farm och plocka grödor och så här, vilket också har försvunnit eftersom västvärlden kommer in och säljer jävligt mycket billigare än vad det är att producera i hemlandet. Så det är inte värt det för bönderna längre att anställa folk eller producera. Då hamnar man ju där. Och då liksom, till slut har man inte råd med en enkel bomullströja för 0 kronor egentligen. Så det är inte helt.
Nej, det är ju sjukt. Alltså, det är sjukt att det här systemet får fortsätta fungera på ett sätt som, alltså, jag vet inte, det här blir ju nästan kanske upplagt för någon annan sorts podd på det sättet. Men
det här är podden, vi pratar ju, det här är ju livet. Alltså, den här,
nej, men just Ghana där, det är ju ett jättebördigt land.
Så att hela
norra delen av Ghana är bara så jordbruksindustri som har blivit utkonkurrerad för att franska bönder får subventionerad EU-pengar så att de kan kränga kyckling till Ghana billigare
än vad Ghana kan producera själva.
Och då la ju Ghana på straffavgifter, alltså strafftullar på de där grejerna. Och vad gör EU då? Då säger de så här: hör du, Ghana, om du har såna där, då kommer inte vi jobba med dig.
Nej, ja, men det är det.
Och då så säger Ghana: och fuck också, förlåt.
Ja.
Och sen så, och de här, det står ju så här, tusentals människor längs alla motorvägar och bara säljer grejer, för det är ju köer hela tiden på motorvägarna. Och det är ju, berättade om min polare för mig, det är ju de där som kommer från norra delarna som hade fungerande jordbruk tidigare, men som nu är bara helt jävla utslagna liksom, och står och säljer. Du vet, man behöver inte gå till affären, för man kan köpa allting längs motorvägen
liksom på vägen hem.
Det är drive-thru hela vägen.
Ja, men så här, och det är så här jättesorgligt. Och sen så här, hur man... Och det också blev ju... Jag har ju aldrig tidigare varit i ett forum där jag varit den enda vita människan.
Mm.
Och det, jag tyckte inte det var konstigt. Alltså det kändes inte konstigt. Eller jag kände mig inte... jag vet ju att folk kan beskriva att de tycker att oj vad konstigt det blev och jag kände mig så uttittad eller så här. Så jag upplevde inte någon som helst alltså, att folk var, att det fanns någon liksom så här, attityd gentemot mig som västlänning eller vit.
Och det är det som är roligt, för att vi afrikaner har inte det tänket. Alltså när jag bodde i Uganda, jag bodde där tills jag var 10 år, och jag såg jättemånga vita människor. Men det var så här, det var ingen grej för mig liksom. Det var så här, ingen pratade om det, olikheterna så här, men white man, okej. Det var inte förrän jag kom till Sverige och fick lära mig skillnaden, alltså, men du är svart, så här, du är sämre för att du är svart. Jag bara, helt sjukt. Så att det var ju en chock för mig i början liksom. Första glåpordet man hörde var ju en ordet liksom, så här. Man bara, okej. Vad betyder det? Ja, men du vet, och du vet, när någon så jätteallvarligt, jätteart kommer fram till dig och bara, jävla nöger, du vet. Hon bara, jag hade fått lära mig att dumma dig var ordet jag skulle se upp för.
Mm.
Dumma dig, du är dum. Det var det jag hade hört. Så, ja. Du vet, när någon säger det, då är det så här, du är beef liksom. Ja. Och så bara... Men det här andra ordet som de säger med helt annan betoning och du vet så här, helt annan så här känsla. Vad är det för något? Bara, aha, okej, okay, det ordet. Okej, men take a lesson.
Ja, men för
det, så det tog en...
För att jag funderar på det där mycket just också när det kommer till så här, du vet. Därför att det problemet känns det ju som i Sverige till exempel. Mm. Det är att man tar hela den amerikanska debatten. Mm. Och lägger den, applicerar den på svenska förhållanden, vilket inte går eftersom det finns ingen. Och, jag kan säga så här ärligt att jag säger så här, jag ser inte färg.
Mm.
Vilket betyder inte att inte jag ser att du har betydligt mer melanin än vad jag har. Och jag förstår också att det ger mig massa fördelar i förhållande till dig i det här samhället.
Mm.
Men vad det handlar om är så här, jag läser inte in en massa egenskaper.
Mm.
Jag läser inte in en egenskap i att någon har en stor näsa eller att någon har en, du vet, så här, och det sjuka är, för att min farsa han, det var hela tiden så här, om man tittar på min morsas släkt och farsan så är det så här, de liksom så här, du vet, de har gifte med greker, de har gifte med jugoslaver, de har levt i Norrköping på den här tiden. Fanns det ju inte ens, det fanns ytterst få människor som hade liksom en på något sätt släktskap med direkt med Afrika.
Mm.
Det var några som var adopterade, men de hade ju liksom vuxit upp i en svensk kontext. Och sådär. Och givetvis var ju alla de kallade en ordet på ett eller annat sätt, som att man inte kunde skilja dem åt annars.
Mm.
Så där, för det var Nico en och det var den där en och det var den där en. Det var de där tre i hela Norrköping. Ja, men du vet så här. Nej, men det som är så här, men det var umgänget spelade ingen roll. Alltså du vet så här, det var inte som att det, jag menar, när vi började så här lyssna på hiphop eller man kollade på Beat Street och tyckte det här var, fy fan vad coola de här snubbarna är. Det hade ju ingenting att göra med alltså så här, hur de såg ut och göra. Det här var ju attityd och representation, vad hur de representerade av sig själva. Ja, men och hur det liksom så här, det fanns ingen, och det är det också med hiphop, så var det ju så här, det vore väl konstigt om man ens hade några idéer om ras på det sättet. Och det är ju där som, men det är ju det som den här amerikanska diskursen bara slangar på oss hela tiden. Att det är så, det är olika raser och det är ju till och med liksom genetiskt bevisat, så är det inte. Och det är helt bizarrt att vi fortfarande har ett system då där människor får disadvantages, eller alltså på grund av hur mycket melanin de har i huden. Jag såg en skitkul artikel om den nyligen med tvåäggstvillingar som har fötts med en afrikansk förälder och en vit förälder, eller en indisk förälder och en vit förälder. Där den ena tvillingen är mörk och den andra är ljus. Den ena är så här rödhårig och fräknig, och den andra är mörk och har liksom så här, så här habish lockar liksom. Och det är som så här, och helt plötsligt ska den ena behandlas på ett sätt och den andra på ett annat sätt. Alltså det där ställer ju verkligen hela det där tänket på en så här på en sån jävla, och det alltså det är bara så här, fuck det där. Vi är människor. Vi ska ha samma rättigheter, vi ska ha samma skyldigheter. Och det, och jag är 100% på det där. Och så här, och så säger man så här, men du som är så privilegierad. Och så pratar man om privilegier som att det är någonting man har så här köpt.
Ja.
Jag kan inte rå för att andra människor ger mig privilegier. Jag kan inte rå för att kassörskorna på ICA inte kollar snett på mig som att jag har snott. När jag går och ska betala.
Jo, du ska gå och sno bara.
Nej, men, alltså, men däremot, jag har ju då privilegier att dela ut till andra. Och då kan jag välja hur jag väljer att distribuera de privilegierna. Det är mitt ansvar som privilegierad man i det här samhället.
Och det vill jag komma in på. Men tycker du att du har förändrat utelivet i Stockholm genom dina klubbar och din musik som du spelar? Eller väljer att spela?
Det där var en ganska stor fråga. Och givetvis som det är så här,
en existentiell fråga.
Ja, men så här, det är som det mega ego man ska vara nu för tiden, så skulle jag säga, ja, det är självklart. Jag skulle säga så här att jag började köra bambata två, eller liksom, jag körde ju på jazzrummet på Surkompaniet i flera år. Och sen är det många, det är många andra som har kört den här grejen också. Jag kan säga rakt av att Bambata förmodligen har varit en av Stockholms absolut bästa klubbar under den perioden har existerat. Den har aldrig skrivits om av Nöjesguiden. Den har aldrig uppmärksammats i några sådana sammanhang. Därför att det var alldeles för mycket N-ordet på klubben. Och det är det där som är så att jag tror att absolut att jag har inspirerat andra människor som har varit på mina klubbar att vet, så här, driva saker åt olika håll. Men jag tror att det kanske är en sån, jag skulle säga Micke Golos till exempel. Han har nog gjort, eftersom han har så jävla lång sådär, och det finns många andra som har gjort, alltså,
Mikael...
Dodd. Ja, men det, hela den där swingaling-grejen och så här, men för 90...
De står ju för en hel generation
Black...
som föddes.
Ja, men så här, Blackness också.
Ja.
Med Martin och Conny.
Ja. Fan är Conny?
Ja, men Conny är väl... Ja, han håller ju på med... Jag vet inte vad Conny gör.
Jag har sett Martin nu. Han har börjat köra Blackness igen på...
Vi träffades ju där senast faktiskt. Men du var ju så jävla full så du kunde ju knappt hälsa.
Men det ska ju inte säga. Fan, du måste klippa bort det. Ja, men det... Jag var glad. Men det är ju det vi sysslar med. Vi är ju liksom lite utemänniskor och lever ute livet. Liksom.
Ja, men krogen som vardagsrum.
Lite så. Alltså, man är ju... Jag gillar ju det livet. Jag fick lite smisk på fingrarna häromdagen med någon som tyckte att ja, men jag är ingen party-tjej. Liksom. Du orkar mycket mer där. Liksom. Jag bara, vadå? Jag är väl bara glad.
Ja, men, det här är ju så Sverige. Alltså du vet så här, för att men det är klart man kan vara mer eller mindre trött.
Så länge man kan sköta sitt liv och inte helt ut och cykla, så tror jag man kan vara ute och parta. För det är ju det som är livet i Sverige ändå. Fan, har man inte ett partylivet i Sverige, tycker jag, vad har man då? Ska man gå på bio en gång i månaden för att leva liksom? Vad fan?
Ja, men just det där sociala, alltså människan är ju en social varelse. Och vi här har ju... På grund av att det har varit så få människor som har bott här så har ju kyrka och stat lyckats styra människor ganska kraftigt. Och det var ju så i och med de här landrevisionerna som var på 1800-talet, där folk hade så här ärvt land gång på gång på gång, vilket gjorde att de hade så här små snuttar land som kunde inte odla tillräckligt mycket med mat. Inte så att vi går ihop allihopa och odlar tillsammans, utan nej. Så här, nej, det är mitt land och nu ska vi svälta. Och då, vad heter det, så gick ju staten in och så här, tre olika tillfällen tror jag i svensk historien, och flyttade, slog isär byarna och sa så här, ja men familjen Svensson får allt land där borta, familjen Olsson får allt land där borta, så att ni kan, så att de kan odla sin mark och så här, se till att. Och det som hände då var att byarna slogs isär. Och i byarna så träffades man varje kväll annars och sjöng och dansade tillsammans. I och med att det här skedde, att man så gjorde man inte det längre, utan man hamnade ensam, tyst. Två, och det är där du kommer ut i Sverige, finns ju inga så här byar, utan det är ju så här ett hus där borta, ett hus en kilometer bort där, alltså du vet så här. Och det beror på de här grejerna, och vilket också gjorde då att svenskarna har ju börjat tro att det ska vara tyst på kvällen.
Ja. Ja. Och det, nej, för det är ja, tystast.
Ja, men för det som hände också i och med den här, att man förbjöd trummor, var ju att man var tvungen att börja spela. Så man, svensken dansar ju inte längre till beatet, utan man dansar ju då, för då fick man ju, ja men precis, till melodin. Så att melodierna är väldigt tydliga vart man ska dansa. Så här. Och då så betyder, vilket också lär svensken, att de kan ju inte dansa till låtar de inte har hört förut. Eftersom man måste kunna melodin. Och vilket då helt plötsligt gör att man så här, man dansar till sommartider, hej, hej, sommartider. Inte kuta, kuta, kuta. Vilket är mycket lättare, för då kan man dansa till vilken låt man vill.
Fan vad sjukt att tänka sådär alltså.
Och det är det, nej men, och det är det här, och Sverige på den här tiden var ju inte bara Sverige som det är idag. Det var ju även Finland, det var ju även Norge. Det tänket har ju drabbat hela Skandinavien.
Tyskland.
Det är så sjukt, nej men det går inte att jämföra. Alltså, jag spelade i Genève för några år sedan. Det var så här, jag var där för att skulle spela på en jazzklubb där. Och sen så nästa dag så fick vi så här spontan gig, för att de hade någon så här jättelik utomhusbio på den här stora parken ner mot Genèvesjön. Och du vet, alla ser ju, alltså de är ju alltså, så jävla rika i Genève, så det är helt sjukt. Alltså en kebabtallrik 180 spänn. Men då, och jag bara så här, fan det här ser ju exakt ut som i Sverige. Men vad är det som är skillnaden? Och då märkte jag så här, när folk så här gick upp för att slänga så här sitt picknickskräp, då gick de liksom, när de gick till papperskorgen så dansade de. Och så slängde de där och så dansade de tillbaks till filten och folk. Alltså det var en, det såg, alla såg ut som svenskar från Östermalm. Men de bara så här, de dansade. Så vi har, i Skandinavien är vi extremt kvävda. I den här,
på alla möjliga sätt.
Ja, men det, och det är för att vi har varit så få, så det har kunnat gå och påverka det. Förstår du hur man ska lyckas i Frankrike med den där 60 miljoner människor? Nej. Det går ju inte alltså. England, 50 miljoner människor på den där lilla ön. Alltså, du vet, det är ju som så här. Och det är därför de har så här levande kultur på ett annat sätt än vad vi har här. Det som händer med när man har en sån här kommunistinställning till, du vet, två tv-kanaler. Och så skulle man ju kunna säga att det också var så här, du fick ett större utbud då än vad du får idag. När du har 18 radiokanaler som spelar exakt samma sak.
Ja.
Och så här, det är ändå så här, SR och Sveriges Radio som ger Thomas Gylling 1978 chansen att börja sända Radio Västindien en timme, eller en halvtimme i veckan. Där, och sen får expandera det där till Rytmdoktorn, Tropico Pop, eller Pang Pang Krokodil, Tropico Pop, så här.
Men varför bara Thomas Gylling?
Nej, men det är ju så det blir. Det är det som händer. Men det är ju tack vare honom, till exempel, som reggae är så jävla stort i Sverige. För att han hade på primetime på lördagar mellan klockan 3 och klockan 5. Det var ju då Pang Pang Krokodil gick. Där han spelade. Och vad gjorde man i Sverige på den här tiden? Alltså du vet så här, fanns ingenting på tv. Du hade liksom så här, det var kanske någon som tittade på Tips Extra, men i köket så stod P3 på och gick. Man höll på och förberedde
middagen.
Eller lördagskvällen på några olika sätt. Och där är Thomas Gylling som lirade så här, socka, afrikanska grejer, reggae, så här, tidig hiphop och alla de här prylarna. Och det där blir ju en del av vardagen. För det är först när det blir en del av vardagen som det blir så här. Så att det är, du vet, så här. Så kan man prata om cultural appropriation eller vad fan man vill. Mm. Men om du får någonting till dig som blir bekant för dig.
Ja, då är det lättare att...
Nej, men då är det så här, och det har ju, alltså du vet, så här, kan du tänka dig om folk aldrig hade hört soul, aldrig hade hört funk, aldrig hade hört afrikanska grejer, aldrig soca, aldrig reggae, aldrig latin, salsa, alla de här grejerna.
Mm.
Alltså Sverigedemokraterna hade haft 98% i det här landet.
Men, lätt.
Ja, men det, och det är det där som så här, folk inte fattar. Mm. Att det är så här, att det sakta men säkert för oss närmare varandra. Hade det inte varit för Little Richard och Chuck Berry så hade Barack Obama aldrig kunnat välja som president. Mm. För att det var en massa kids som kände så här: fuck, vad är det här? Det här är ju fantastisk jävla musik. De här människorna kan inte vara så farliga som mina föräldrar säger att de är.
Nej.
För det här är fantastiskt. Mm. Och sakta men säkert börjar systemet vittra sönder, även om det finns kvar i stora drag fortfarande.
Fast vi ser det så att det är fortfarande svårt att ha en svart klubb. Och då snackar jag inte om en svart klubb utanför skatten, utan en klubb där det spelas svart musik. Ja. Du har ju haft mycket problem med det. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså det är ju, nej, det är väl mer på, det är, när jag körde på Södra, det är ju det här som är så konstigt. Mm. Jag körde ju på Södra Teatern i 4 år. Mm. Bambata. Och inte ett bråk.
Mm.
Alltså det, eventuellt kanske det var något bråk.
Alltså inte mer än vad det är på andra klubbar.
Nej,
på Östermalm en helg så är det jävligt mycket bråk överallt.
Ja, men alltså.
Men de klubbarna förflyttas ju inte.
Nej, men det är vad jag ska säga. Alltså, jag såg inte ett bråk på 4 år. Sen kanske det var nere i dörren att folk, eller vet så här.
Men som alla, ja, alla klubbar.
Men jag skulle säga att det var mindre än på alla andra klubbar.
Mm.
Sen så startade jag upp Bambata på Le Bon Palais. Och större nattklubb liksom. Och börjar rucka lite på mina ideal vad det gäller det här med. Jag börjar spela mer och mer kommersiella grejer. Eftersom de här afrobeat-grejerna också har blivit kommersiella. Men jag kanske spelar dem mer för att de var kommersiella. Eller för att folk gillar dem än för att de faktiskt var bra.
Mm.
Vissa saker. Andra är skitbra. Alltså Make Am med Pat och Rankin.
Mm.
Alltså 2016 års bästa låt.
Mm.
Men vad heter det? Alla kategorier. Men vad heter det? Nej, men sen så... Och då helt plötsligt så börjar det också dyka upp, alltså vad ska man säga, en svennebananpublik. Mm. Men som har ett diaspora-arv.
Mm. Jag fattar.
Så att de är liksom inte, de är som vilka jävla braksvänner som helst. De vill bara ha det där de känner igen.
Mm.
De blir så provocerade av att de får höra någon Kanda Bongoman eller Franco eller någon så här, du vet, äldre afrikansk. Mm. Musik, för att sån där jävla skit som farsan lyssnade på när man var liten, dra åt helvete. Du vet, så här, för de vill bara ha det där popmusiken.
Ja.
De är precis som vilka jävla braksvänner som helst i Borås.
Ja, för de är ju födda här.
Ja, men alltså det
är ju den generationen nu. De är ju födda här. De är ju svenskar. Bara de har ju det är ju identitetskris nu. De vet inte om riktigt hur de ska ställa sig. De vill ju ha det där svenska, du vet, bash och...
Ja. Men och det här i kombination med de här narcissist-ego-trippen som den här generationen 20-åringar är ute på.
Ja.
För att de har vuxit upp under 2000-talet, där Paris Hilton har varit den stora inspirationen i livet för hur man ska förhålla sig till livet som helhet.
Det vill säga, och DJs.
Ja, men så här, jag. Om jag säger jag med tillräckligt stora bokstäver, så, alltså du vet så här...
Mm.
De fattar inte kollektivgrejen överhuvudtaget.
Mm.
Men och när de kommer ut och har så här svennebananmentalitet, det vill säga att jag blir provocerad av saker som jag inte känner igen.
Mm.
Samt att så här, du råkade knuffa till mig. Nu måste jag hävda mitt ego.
Mm.
Då, det blir inget bra.
Nej.
För en sån, för den mentalitet jag försöker skapa med klubben. Jag är på micken, du vet, och bara så här, rör inte brudarna. Den som, du vet, så här, har inte tjejerna en bra fest, då har ingen en bra fest.
Mm.
Och du vet så här, och det gjorde ju också att många tjejer sen hörde av sig och var så här: åh, shit, jag har aldrig varit på en så här afrobeat reggae-klubb där man inte har behövt parera folk på dansgolvet hela tiden liksom.
Mm.
Och sen så blir vi ändå nedstängda på grund av ordningsproblem, för att det är några såna här jävla rikspuckon som inte kan bete sig. Mm. För att de har det här jävla egot som har blivit sårat.
Mm.
Och sen ska de liksom säga, men jag är värst. För kolla nu, och då kommer snuten. Du vet, snuten blir ditringda. Två gäng som börjar slåss med varandra. Snuten blir ditringda. Det ena gänget är smarta, slutar slåss och drar. Mm. Det andra gänget, ja, vi hoppar på snuten.
Oj.
Ja, vad säger, och då så ringer snuten och säger så här, ja, vi hade 22 enheter där i lördags. Till Sturekompaniet. Och de bara, va? Sturplansgruppen. De bara, shit, vad är det här? Mm. Sen så var det ju så att tidigare på kvällen, på den adressen, så var det, vad heter det, en konsert med en ganska kontroversiell, jag tror afghansk artist.
Mm.
Vilket gjorde att det var massa protester där utanför. Det stod massa så här, ja, men ja, politiskt på något sätt liksom. Och du vet, och arrangörerna blir skraja, låser dörrarna. Det här är ju Dansens hus, som är då samma adress.
Ja.
Och då så, vad heter det, och snuten är där och bara hämtar, de är så här papperslösa, de bara plockar folk. Och då så är det plötsligt så här, som så här, och när jag kommer dit så har det där börjat lugna ner sig, men snuten är ändå nere, de går runt i lokalen, kollar så här, så att det inte är någon som har smitit ner där och så här. Redan klockan, nästan när vi öppnar klockan 10 på kvällen, det är ingen där, men de går ändå runt ifall någon, för att man kan ta sig från Dansens hus ner i,
ja, Le Bon Palais.
Ja, precis. Och då, och sen så rapporterar de så här, ja, det var problem på den här adressen, vi har haft 22 enheter där.
Mm.
Och det som händer, och det är här man ser den institutionaliserade rasismen.
Mm.
Det som händer då är inte att Stureplansgruppen frågar sig så här, kan det här stämma?
Mm.
Utan de säger så här, shit, vi kan inte ha en sån här klubb med de här människorna.
Mm.
Och stänger ner det. Sen kanske de hade 7 enheter där för att ta hand om de här jävla rikspuckorna som inte kan bete sig. Men de här andra 7, 14, 22, 15 enheterna, det var för tidigare på kvällen, när det var så här upplopp utanför.
Fast det känns som det alltid söks efter en ursäkt.
Exakt.
Att ner.
Och det är det där som blir som så här. Och då, så bara på onsdagen efter, då ringer de och bara, ja, nej.
Mm.
Vi kan inte ha det, för snuten ringer och rapporterar, det här gillar inte vi. Och det kan man ju förstå att de inte gillar att bli påhoppade. Det kan man förstå. Det har jag så här. Men just det där, då inser man så, okej, okay, Le Bon Palais, det ligger vid Norra Bantorget.
Mm.
Det är lite långt från Stureplan, det är lite långt från Medborgarplatsen. Vart vill vi ha den här publiken? Vi vill inte ha den mitt emellan. Vi vill ha den någon annanstans. Det är ju så snuten är. De skiter om bra klubbkvällar eller inte. Eller om tjejer inte blir tafsade på. Det är fantastiskt, kärleksfull, öppen stämning. Det skiter de i. För att det kommer de där, som sagt var. De kommer hitta ju, alltså du vet så här. De är aldrig de som supportar. Utan det är de som kommer dit sen, när klubben redan finns. Ja. Och alla har en fantastisk stund. Och
de har hört att det är bra där och så ska de. Det finns brudar där.
Ja, sådär. Så att fuck er, alla jävla idioter. Ni förstör för er själva och ni förstör för alla jävla bra människor som finns här i Stockholm.
Ni kunde ha träffat er babymama på Bambata, Bambata.
Eller hur? Och sen ni kunde gå hem och det blivit sån jävla Bambata, Bambata.
Det var ju det Biggie sa när han typ bara... Jag kommer inte ihåg linen, men det var typ så här, ja, men ta det lugnt, vet. Jag kanske pratar med min babymamma just nu. Liksom. Starta inget bråk, ni förstör. Men jag tänkte fråga er, vad har du för intressen förutom musik?
Inga.
Du har inget liv utanför musik?
Nej, inget.
Det är du familjefar?
Ja, tre barn. Tre barn, fantastiska barn allihopa.
Hur gamla är de?
De är i år 17, 15 och 4.
17?
Ja.
Hej, veteran.
Ja, veteran.
Och en fyraåring, en sladdis.
Ja, det var ju med en annan kvinna.
Jaha.
Sådär, så den här lilla...
Du är typisk DJ.
Ja, precis. Jag ska så sin vild havre. Nej, det var väl inte riktigt... vad ska man säga? Det var... Ja, det blev som det blev, kan man säga. Och det är fantastiskt, för hon är fantastisk. De andra två är grabbar. Och det här är en liten tjej, så det blir lite annat när man är pappa. Mm. Så, och jag ska ändå säga att jag uppskattar den erfarenheten sjukt mycket.
Ja, själv har jag två tjejer, så att jag tjejer ju efter mina två tjejer tror jag inte jag skulle vilja ha killar. Alltså, det är så här, jag bara, why bother? Liksom. Två perfekta tjejer. Det är bra. Jag ska inte ska inte pressa min tur, eller press my luck som de säger på engelska. Men fan, det känns som att vi har druckit upp. Alltså du vet, konversationerna slutar ju här när det inte finns någon alkohol.
Eller hur, för nu har vi ju bara tagit toppen på isberget.
Ja, precis, nu ska vi, jag tänker att vi kanske gör en part 2 med det alltså. För det finns så mycket man kan prata om. Alltså, speciellt de här anekdoterna i Stockholms uteliv.
Oj, oj, oj. Jag var ju med när Petter skulle slå Fredrik Strage.
Varför? Varför skulle han slå Strage?
Det får vi veta i del 2.
Ja. Men, ja. Skål för en lång jävla DJ-karriär.
Ja, tack. Alltså, verkligen.
En lång, grym DJ-karriär. Ingen jävla, så här...
Ingen jävla sellout.
Nej, ingen jävla sellout. Du har verkligen, för mig har du förändrat och fortsatt den här traditionen med swingaling och alla de här. Och fortsatt se till att det produceras mer och mer mulattbarn.
Ja, det är bra också. Det är ja. Bra.
Eller halv, eller en fusion mellan olika kulturer.
Ja, men som sagt, den tror jag är viktig. Sen får, ja. man vara jättestolt för den man är och sådär. Men jag tror att idén med rasism skulle falla helt om alla såg likadana ut.
Ja, alltså det var ju någon som sa det. De bara, alltså i framtiden kommer rasister vara jävligt... De kommer vara tvungna att vara jävligt specifika. Du, din jävla tredjedels korean.
Ja.
Eller du, din fjärdedels afrikan. Andra dels finsk gambian. Du vet, det blir lite svårt.
Ja, men jag lever ju, halva min släkt är ju på farsans sida. Den som kommer från Finland, de är ju Sverigedemokraterna bunten, i princip. Mm. Och så jag lever ju en ganska...
Du träffar inte släkten så mycket kan man säga.
Nej, alltså min tjej var ju rädd för att åka dit.
Mm. Vad kommer din tjej för?
Ja, hon är ju halv Sierra Leoneer, halv jamaican.
Mm.
Eller vi, ja, så att, hon är, vi är inte ett par längre så att jag är singel. För alla som gillar det lite så här.
Vi kommer klippa bort.
jag är singel! Nej, men vad heter det? Jag vill inte vara det. Nej, vad heter det? I alla fall. Men mer om det är del 2.
Vi ser adjö. Och det här är AV-podden. Och jag heter Andrew Nagenda, a.k.a. Iron African. Och det här är Alex Elb, a.k.a. DJ Ulmox, the unorthodox.
Precis.
Right in your box. Blah, blah. Signing out.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.